I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Kan inte du göra en sån ordentlig? Kan inte du öppna en till? Bara, vi dricker upp den. Vi kommer gärna dricka upp den. Den var så jävla skönt.
Jag sveper den här då.
Men bättre än bara, du kommer gärna dricka.
Jaså?
Det måste vara skönt. Hör du hans öppning? Den var så pang så här. Nu, det är som att starta ett program.
Exakt. Shit, nu får jag ju press och verkligen dra i med den här första fort. Vi ska se så att Andreas är med. Okej, okay, så att du spelar in. Okej, okay, men då kan jag köra. Du har ju press på mig att den måste bli lika bra.
Nummer 27. Jag är hård för fan. Jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd. Jag är en bira i passen.
Sådär öppnar man en öl. August. August.
Jajamän, den satt.
Pang, med en snusdosa. Bra, välkommen till episod 177 av det vi kallar Radio Råsunda, August Bångberg.
Tack så mycket Martin Wiklin.
Hur känns det för dig idag?
Det känns bra. Det är bara du och jag i studion idag.
Än så länge. Snart kommer ju komma en tredje. Just.
Precis, men det var länge sedan bara du och jag gjorde ett program.
Mm.
Det måste vara nästan ett år sedan.
Eller? Oj, det är så länge sedan.
Jag tror det.
Kan det vara så?
Jag tror det.
Vi satt ju tillsammans, vet jag, du och jag och Per Bystedt i en intressant holmgång. Det var en av de hårdare utfrågningarna som har gjorts kanske i Radio Råsundas historia.
Ja, jag tror det. Den här studion är väldigt fin och så, men den har en tendens att bli väldigt varm. Men då var det verkligen, det var rekordvarmt.
Det var rekordvarmt i stämningen.
Ja.
Men du, vad ska man säga? Det är lite sådär mini-uppehåll känns det som när det kommer en hel vecka utan match. Fast det är ju inget uppehåll, utan det är ju en träningsvecka.
Mm.
Sen sist vi sände något så har ju AIK kört över Dalkurd.
Verkligen.
Var du där?
Jag var där. Var du där?
Jag var tyvärr på bokmässan. Eller det var ju kul också, men jag såg matchen på en dator på hotellrummet.
Ja.
Tyvärr.
Okay.
Det hade ju faktiskt hellre varit på Dalkurd, men... Ja. Men nu var det så.
Jag och Andreas snackade lite innan. Jag var där och det var en lite speciell match för mig på många sätt faktiskt. Till att börja med så satt jag på sittplats för första gången. Ja, jag vet inte.
Har du någonsin suttit och spelat fotboll?
När jag var liten gjorde jag väl det. Sådär. Men inte i liksom vuxen ålder eller så. Men det var faktiskt så att jag har släkt uppe i Dalarna. Morbror och fem små kusiner. Som såklart är AIK och sådär, men de bor ju i Dalarna som sagt, så
det.
De har inte varit på några matcher och sådär än, men nu fick den äldsta som är 8 eller 9 kanske, han fick göra sin AIK-debut
med August Pångberg.
Precis.
Oj, 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 vilken mentor.
Ja, exakt. Jag satt med honom och min mamma och min morbror och min bästa vän också.
Och mamma Spångberg är ju också ganska hardcore AIK.
Precis, det är liksom hon som har lett mig in i det här livet. Så att, det var också speciellt. Vi har inte heller liksom gått på en match på jag vet inte hur länge. Så att det var fantastiskt att liksom se ur ett barns ögon liksom hur han liksom blir frälst på något sätt. Och hur starkt liksom, när man som oss går på alla matcher, så kan ju liksom vissa matcher kan ju vara lite så här blasé nästan så. Alltså det är mer, ja, man är där för att man måste lite så.
Ja.
Men att verkligen se hur en match mellan Dalkurd och AIK kan betyda så mycket för ett barn.
Just det.
Och han är extremt nördig också. Så att han kan liksom varenda spelare i Dalkurd också. Aha. Vi var ju inne väldigt tidigt på arenan och sådär, köpte en korv och lite läsk och så. Och så när det liksom, de första Dalkurd-spelarna kommer ut på planen, så liksom han bara, August, titta, där är Sixten Molin.
Du bara,
målvakten i Dalkurd.
Ah, okay.
Ah. Så här, 8 år. Jag bara, ja. Så att, det var ju verkligen, verkligen stort för honom att se. Sen var han lite besviken för att hans två största favoriter i AIK är ju Stefan Eller och Sebastian Larsson.
Just det, då ingen av,
ingen av dem startade. Så att, det gick liksom ur honom lite där. Sen kom vi båda in i och för sig, ja. Och Stefan Eller fick göra mål också. Så det var ju kul, kul för, han, för honom också. Nej, men det var roligt. Mm. Det var en, kanske inte den bästa matchen AIK har gjort.
Nej, men det är en 4-0-seger.
4-0-seger är oerhört starkt.
Mm. Intressant det där du sa, att det har inte varit... Eller ibland, om man går på alla matcher, så ibland så kommer en sån här lugnt match också. Så. Mm. Det som har varit utmärkande för mig det här året, att ingen match har känts så. Mm. Det har känts som att hela tiden så har någonting varit på spel nästan. Mm. En serieledning är att inte tappa för mycket och sen bevaka och så. Mm. Det har hela tiden någonting... större än bara en vanlig serielunksmatch, så att säga.
Mm. Ja, men så är det ju. Och det är ju, det är väl kanske främst tidigare säsong det har varit lite så här att guldet har känts kört, och liksom, men vi har ändå säkrat Europaplats ganska tidigt.
Precis.
Så då har det väl varit på så sätt. Men du har ju helt rätt i det du säger, att så varje match känns ju livsviktig.
Ja.
Verkligen. Så att vi gjorde jobbet. Men det var intressant att se, jag kollade lite på Sportlib här om dagen efter matchen mot Dalkurd. Och det var verkligen så här i omklädningsrummet. Rickard var, han var arg. Alltså.
Ja. Efter 4-0 var han tillräckligt.
Nej, men alltså, det var två klipp tror jag. Det första klippet är från i halvtid när det står ändå 2-0 till AIK. Mm. Även om jag håller väl med honom i sak att AIK inte var jättebra första halvlek. Men han var verkligen så här, fan, det här är inte bra nog liksom. Nu är det fan dags att vakna. Så att det var verkligen lite, det var lite irriterat och lite så i stämningen i omklädningsrummet. Det gillar man ju att se, faktiskt. Just jag tror väl att den attityden och den mentaliteten är någonting som, det är en stor liksom, bidragande faktor till att vi ligger där vi ligger i år.
Och att det är 8 poäng ner till Norrköping på andra plats.
Exakt.
Det är ju, ja. Ja, vad känner du nu då? Vi börjar ju närma oss match mot gamla fina
Örebro.
Ja. Örebro.
Det känns som att vi oftast, jag vet inte om det är, jag inbillar mig det, men det känns som att inför varje liksom, match mot Örebro vi har, så gör vi något speciellt, vi gör någonting kring Örebro. Det är någon grej med Örebro som vi har i Radio Råsunda.
Just det, men eller det är hur? Lite så här Örebro.
Ja, men så här, vi har ringt upp
Björn.
någon annan örebroare eller vad säger jag, men så där.
Men det är ju någonting med Örebro. Jag vet inte vad du har för relation till Örebro, men för mig Örebro, det är verkligen definitionen av ett lag jag inte har någon antipati för.
Nej.
Eller speciellt andra känslor heller för. Det är liksom ett annat lag. De har tagit många spelare från AIK. Vi har tagit många AIK-spelare från Örebro.
Mm.
Jag har svårt att liksom sådär. De har aldrig varit ett hot.
Nej. Nej, jag håller med. Jag tycker nästan att de är lite så småmysiga. Ja. Så, eller hur? Det känns lite ovanligt att säga, men de är faktiskt... Örebro som stad, jag vet inte. Det är också något. Jag tycker att den är lite halvskön sådär.
Ja. Ja. Nej, det är märkligt med ett sånt lag. Det är som ett neutrum på något sätt.
Mm.
Men det ska bli spännande att få slå dem på hemmaplan.
Det får vi hoppas att vi gör. Det borde vi göra. De har ju verkligen ingenting att spela för. Och nu vann de visserligen.
Jo, de spelar ju för sin överlevnad.
Nej, de är inte indragna i någon bottenstrid.
Det tror jag.
Har vi en...
Det beror ju på hur man ser en bottenstrid. Ja, nej, det är klart. Nej, men de är ju över 30 10. Poäng.
Ja, de har nog 10 poäng drygt tror jag ner.
Okej.
Men också, det är också liksom, det finns ju en lurighet i det att möta ett sånt lag också som liksom inte har någon press alls och bara kan spela avslappnat mot liksom AIK som leder serien och har all press på sig hemma på nationalarenan. Men det där är också intressant. Jag pratade med några kompisar om det där, att den här säsongen har det verkligen känts som att vi nästan har vunnit innan när vi har mött de här liksom blåbärsgängen, om man får säga så.
Så var det ju aldrig förut.
Så var det inte förut. Nej. Då fick vi alltid kriga för liksom de poängen också.
Ja, och torska ganska ofta där matcherna.
Ja,
de matcherna
men tappade poäng mot Syrianska och Gävle och allt vad de heter. Liksom. Men i år känns det som att så här, de nästan lägger sig på rygg redan liksom, när domaren blåser igång och känner att så här,
det kommer,
här kommer
att
en svart jävla liksom våg som bara sköljer över dem.
Ett monster.
Ja, exakt. Ett liksom okontrollerat Rickard Norling-monster som liksom inte går att stoppa.
Ett väldigt kontrollerat dock, skulle jag säga.
Väldigt kontrollerat
monster.
Rent taktiskt så, ja, absolut.
Ett nästan äckligt disciplinerat, kontrollerat monster.
Ett hänsynslöst monster då.
Hänsynslöst, köper du det? Det köper jag.
Nej men det är som du säger, jag tror att det är bra för spelarna också att få en hel vecka nu. Där det har varit mycket matcher nu senaste tiden, och en hel vecka där de kan få träna i lugn och ro och återhämta sig.
Precis.
Så tror jag är viktigt inför den här matchen.
Och det händer ju någonting också när AIK har sina träningsveckor. Det känns som att det är ett lag som kommer ut som har tränat på exakt vad de ska göra. Vad ska vi mer prata om? Det har ju varit landslagsuttagningar och en viss Kristoffer Olsson.
En viss Kristoffer Olsson har blivit uttagen.
Det är ju inte en dag för tidigt om man nu håller på svenska landslaget. Jag tycker ju mest att sånt där är lite jobbigt, för att jag är ju rädd att han ska bli skadad. Jag vill ju behålla Kristoffer Olsson. Jag ser ju på hans leende, han vill ju vara där. Han blir ju glad.
Han
då
ju bra,
då blir jag glad för hans skull.
Exakt, och jag tror att det gynnar nog AIK i längden också. Både ur den aspekten att han lyfts ju, han får ännu mer självförtroende och känner liksom ännu mer att han är en så pass bra spelare som han är. Och sen även rent ekonomiskt så tror jag att det har en stor betydelse faktiskt.
Hur stor betydelse tror du? Sånt där påverkar priset på en spelare?
Ja, jag vet inte. Min amatörmässiga kunskap kan nog inte sätta några siffror på det, men jag tror verkligen att det har betydelse för... ja, men Björn i ett liksom förhandlingsläge att så här, det här är liksom, det är ändå en landslagsman vi har att göra med när han ska sälja honom.
Vad skulle du sätta prislappen på Kristoffer Olsson? Gud förbjuder att vi säljer honom. Jag skulle gärna se honom kvar i AIK.
För alltid. Efter den här säsongen menar
jag. Ja, vi kommer väl antagligen att tappa honom.
Det känns så, ja.
Vad för prislapp skulle vara tillräckligt med plåster på såren?
Oj. Alltså jag skulle nog ändå säga... Alltså det är så svårt det där, för att man jämför med liksom vad andra spelare från andra lag har gått för, och så tycker man att så här, han är ju 10 gånger bättre än vad han är, då borde han, alltså så. Det är väldigt knepigt det där, men jag skulle ändå säga att så här, får vi över 40 miljoner för honom, så tycker jag att det är ett bra pris. Liksom.
Vi tackade nej till 40 miljoner.
Ja, jo, det gjorde vi, men det var väl främst egentligen för att vi... Ja, han var så pass fundamental där och då att vi skulle bygga allting kring honom så, och vi skulle gå för guldet. 40 miljoner är ändå väldigt, väldigt mycket pengar.
Det är mycket svenska pengar. Vi köpte honom för 8
Ja, drygt 10 tror jag ändå det var till slut ändå. Men också så här, det är så här jämförbart. Vissa klubbar gillar ju att sälja till Kina och de här länderna som kanske liksom, där det bara
vilken katastrof det skulle vara att sälja Kristoffer Olsson till Kina.
Han är inte den personen.
Lite vore.
Ja, men verkligen. Han är inte den personen som liksom vill gå dit heller. Han vill ju verkligen lyckas och ha en framgångsrik karriär i stora klubbar, i stora ligor ute i Europa.
Och det är dit AIK brukar sälja.
Precis.
Tyskland och Spanien.
Och då kanske man får lite mindre betalt. Då kanske man inte kan sälja en spelare som typ Olunga, som Djurgården gjorde för 40 miljoner, som är väldigt begränsad, men ändå gick för de pengarna. Men å andra sidan finns det en stolthet, och jag tror också att det finns ett mervärde att sälja till de riktigt stora ligorna.
För
att så här, andra spelare ser ju så här, hej, liksom AIK säljer till Serie A och Bundesliga och La Liga.
Real Madrid. Dortmund.
Exakt.
Ja. Palermo.
Ja. Det är inga pissklubbar.
Det är inga dussinklubbar.
Nej. Så att det finns ju ett värde i det, absolut. Så att ja, man får passa på att njuta nu de här sista matcherna av att se Kristoffer Olsson spela fotboll.
Herregud, det är många man kommer att sakna. Det är många som ser ut att försvinna, som Alexander Milosevic, som vi bara har över året, och som ju tanken är ju att han ska fortsätta flyga över Europa i framtiden. Okej, är det så att våran gäst är på väg in? Är det så att han är där?
Han är här.
Ja. Men ska vi innan, är det någonting mer vi behöver nämna?
Jag tror inte det.
Nej. Men ska vi ta in våran gäst då? Och vem är våran gäst då, August Spångberg?
Våra gäst är ingen mindre än Jens T. Andersson.
Just det. Välkommen in. Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Neshimor. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris. Då säger jag hej och välkommen till Jens T. Andersson, klubbdirektör i AIK.
Stort tack.
Stort säger tack, jag säger jag. Ja. Vad säger du, August Spångberg?
Väldigt, väldigt kul att ha Jens här. Ska bli otroligt intressant. Vi var ju lite så här, det skiftar ju lite där från avsnitt till avsnitt, hur mycket vi liksom förbereder oss och hur mycket vi pratar innan avsnitten och så. Här kände vi att vi förberedde oss en del inför det här avsnittet.
Hur ska jag tolka det?
Ja, det får vi se kanske efter.
Okay.
Men jag tror att du ska tolka det som att du är väldigt intressant. Jag tror att många AIK är nyfikna på vad du har att säga.
Just det. Både som person och i din nya roll,
ja,
kan man säga då. Ska vi börja där med rollen? För den är ju lite speciell. Ny klubbdirektörs roll. Kan du definiera din nya roll?
Ja, det som är nytt i den egentligen är väl att det är en person som ansvarar för både bolaget och föreningen. Det är väl det som är det nya, det vill säga att jag är både vd för bolagsdelen och någon form av klubbchef för föreningsdelen. Så att det är väl det som är nytt.
Och hur skulle du beskriva, vad är ditt uppdrag? Liksom? Förutom att du är det du sa nyss då.
Ja, ett av de tydligaste uppdragen som jag fick inledningsvis från styrelserna, det var ju egentligen att ena AIK fotboll, och man har ju pratat om ett AIK fotboll och så under en tid. Och det arbetet var ju för mig ganska självklart, för att jag har alltid sett det som att det är ett AIK fotboll. Jag har till och med tagit bort ett före nu och säger bara AIK fotboll, för att när vi spelar matcher, oavsett om det är en knattematch eller en juniormatch eller en dammatch eller en herrmatch, så är det AIK fotboll som möter någon annan. Men sen är det klart att det är ju två juridiska enheter, dels en förening och dels ett bolag, och det behöver man ju hantera internt framförallt. Att föreningsdelen styrs i största utsträckning av medlemmar och bolaget av aktieägare.
Just det, varav jag är en.
Ja, härligt. Medlem eller aktieägare?
Jag är både och.
Ja, både och.
Jag är både och. Jag tittade på mina, jag går ibland och går in och tittar på mina aktier på banken.
Mm. Du var lyrisk häromdagen.
Ja, de tog ett jätteskutt.
Ja.
Alltså, jag antar att det är så, ju närmare SM-guld vi kommer, desto högre värderas de av någon konstig anledning. Det var ju så här, länge låg de nere på typ en krona, och sen så började de här ryktena med Isak till Real Madrid. Då bara drog de 100% upp till 2 kronor. Nu är de uppe i typ 3,50 eller sånt där.
Det är fantastiskt.
Ja, jag köpte dem för länge sedan för 5 kronor.
Ja, okay. Så du är fortfarande på den sidan.
Jag kommer ju aldrig sälja dem. Jag bryr mig inte vad de är värda. Jag äger dem ju för att jag vill äga aktier i AIK fotboll.
Ja. Men om vi återgår lite till det där, för det där är intressant, det här med liksom ett AIK, för att som du säger så är det, man har ju pratat om det väldigt, väldigt länge, och det har ju varit någonting som man har gärna slängt sig med på årsmöten och andra forum så där, att vi ska ena AIK, vi ska sträva mot samma mål och hela den här biten. Nu har vi två ganska lika styrelser, men inte helt lika. Liksom. Vad är den största utmaningen där? Liksom?
Nej, det är egentligen ingen utmaning ur mitt perspektiv, annat än att jag har så här långt haft ett styrelsemöte med respektive styrelse. Och till viss del sagt samma saker i bägge mötena. Men bortsett från det så är det ingen större utmaning för min del. Jag har varit ganska så där, både tydlig gentemot andra och mig själv, att jag är anställd som klubbdirektör för att göra mitt jobb neråt i organisationen. Det som sker ovanför mig, det vill säga i styrelserummen, det måste aktieägare och medlemmar få besluta och ta ansvar för.
Mm. Men i din roll då, för att det var inte ett helt liksom okontroversiellt liksom årsmöte i vintras och sådär. Vad liksom, upplever du att det är god dialog mellan
ja, styrelserna? Absolut. Nu var jag inte själv med i mars när både årsmöte och bolagsstämma ägde rum, men jag tycker det har funkat jättebra så här långt.
När kom den här frågan till dig att bli, om du ville ta jobbet som klubbdirektör?
Ja, den frågan kom i slutet av juni, vill jag minnas. Första frågan om jag var intresserad av ett sånt uppdrag kom i januari. Så att det var en ganska lång rekryteringsprocess, och som också tog ett litet paus eller stopp i samband med tiden efter årsmöte och bolagsstämma, vilket är ganska naturligt då, utifrån att resultaten blev som de blev utifrån de två mötena.
Och vem var det som kom med frågan?
Det var en rekryteringsfirma.
Så det var direkt på ett officiellt från AIK, så via en rekryteringsfirma?
Ja, precis. Jag är officiellt från
AIK. Björn som ringde och sa, har du lust att söka jobbet som klubbdirektör? Vi som är
nej, inte alls. Utan det var en av de som jobbar på rekryteringsfirman som ringde i januari och frågade om den här typen av uppdrag kunde vara intressant för mig. Och jag svarade givetvis ja på den frågan.
Varför var det givetvis då?
Jo, för att jag har min historia i AIK. Jag hade varit utomlands i två olika svängar och var tillbaka i Sverige eftersom jag hade valt att flytta hem från Sverige eller från Danmark. Och skulle jag göra ett klubbuppdrag så var det nog AIK som var det som var aktuellt. Så därför blev det ganska givet att svara ja på frågan att jag var intresserad. Det var inte samma sak som att tacka ja till uppdraget. För vid den tidpunkten var det ganska många kandidater kvar, vad jag förstår.
Mm-hmm. Vet du några andra?
Som var med? Mm. Nej, det vet jag inte.
Vad säger du och ler? Det vet du visst.
Nej. Det kan jag helt ärligt säga. Det gör jag inte. Mm. Och det har heller inte varit speciellt intressant för mig. Varken under processen eller nu.
Mm. Men när man tog kontakt med dig då, vad var det man liksom tryckte på? Vad var det man ville ha av dig så att säga?
Ja, men de första mötena var ju med rekryteringsfirman så att, och det var ju intressant för att de satt då och skulle beskriva för mig AIK. Mm. Vilket jag upplevde att jag hade en hyfsad koll på sen tidigare. Så att det var lite speciellt så kanske just med mig då som aspirant från deras sida.
Kan du inte berätta vad de sa? Hur beskrev de det?
Nej, men de var ju tillräckligt slipade för att förstå ganska tidigt att jag hade bättre koll kanske än vad de hade. Även om min bild var, vilket jag var noga med att påpeka, 5 år gammal. Så att de pratade ju mer om...
Men hur sa de då? Ja. Hur sa de då? Hur?
Nej, men jag har inte... Det är ju ganska länge sedan vill jag påpeka. Men vad de exakt sa vet jag inte. Ganska snabbt så kom de in på det uppdraget de hade fått och vilken profil de sökte och sådär. Så att det blev mer en diskussion kring rollprofilen.
Är det vanligt? Jag har aldrig hört att man liksom tar in en extern firma som liksom gör det jobbet. Vet du, det kanske du inte vet om det är vanligt att andra klubbar gör. Eller om AIK har gjort förut.
Nej, det kan jag inte svara på. Jag har personligen inte varit med om det tidigare. Nej. I de uppdragen som jag har varit och intervjuats för. Men det finns säkert fler som använt externa rekryteringsbolag, det tror jag.
Med tanke på hur pass infekterat det stundtals har varit kring vd-frågan och det beslutet att man skulle lyfta ut en vd och tillsätta en ny. Och det fanns ju så mycket rykten kring det, så kanske det var ett klokt drag att lägga det också delvis hos en rekryteringsfirma. Man har väl inte låtit dem själva fatta ett beslut, utan det har väl varit någon slags rådgivande?
Ja, jag utgår från att de har fått ett tydligt uppdrag från styrelsen som det var på den tiden. Så att, det var nog bra.
Mm. Och du är tillbaka i AIK då för, är det fjärde gången?
Ja,
tredje
gången är det väl som anställd då. Ja, det är riktigt.
Mm. Vad är det som,
tredje gången gilt.
Tredje gången, vad är det som gör att Jens T. Andersson och AIK hittar till varandra nu för tredje gången?
Mm, ja, jag vet inte riktigt vad det är, men det bygger väl på någon form av positiv historia tror jag, och en, i alla fall från min sida, liksom växande kärlek till klubben.
Växande, på vilket sätt är den växande?
Ja, men jag är ju Uppsala kille ursprungligen, kommer från Uppsala. Jag är till skillnad mot många andra inte uppfödd på Norra Stå. Utan kom ju till AIK utifrån 2007 som då assisterande tränare. Men har ju följt AIK tidigare och varit på framförallt tiden när det var Champions League-matcher och så vidare. Så att där och då så var jag nog där och mest utifrån min erfarenhet som fotbollstränare. Men har ju med tiden fastnat mer och mer i AIK och lärt mig, men man blir liksom mjukare och tryggare i miljön.
Mm. Jag inbillar mig lite att det har liksom skett lite av en attitydsförändring i och kring AIK liksom från läktare till kanske styrelserum och spelartrupp och liksom hela vägen som genomsyrar hela klubben. Är det någonting du också liksom känner av, eller ser du några andra liksom väsentliga skillnader från din tidigare tid i AIK?
Ja, men det kan jag nog säga att jag tycker att det är. Tar man från spannet från 2007 så upplevde jag att det var stökigare då. Vi hade också ett stökigt 2010 när jag kom in som sportchef, och det lugnade ju ner sig under de kommande åren, och när jag lämnade 2013 så kändes det väl ganska väl balanserat både ekonomiskt och sportsligt, och när jag kommer tillbaka nu 2018 så känns klubben väldigt välmående.
Mm. Mm. Är vi någonstans där du kände 2013 att så här borde AIK kunna vara om 5 år? Har vi kommit så långt som du trodde där då?
Ja, det tror jag nog till viss del. Jag hade nog önskat att man hade haft mer internationell erfarenhet från 2013 fram till nu än vad man har. Men det är också en av utmaningarna som vi har framför oss och som jag tror att vi i större utsträckning ska fokusera på. Det har man gjort under den här tiden. Jag har varit borta också givetvis. Men de internationella erfarenheterna, både sportsligt och ekonomiskt framför allt, är ju, tror jag, otroligt viktiga för AIK över tid för att växa.
Som en full streamad borta match, som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match. Jag är Robin Quaison mot United. Jag är en djupledsboll till CH Jagnet.
Du var ju sportchef i AIK. Det är kanske det som du hos mig i alla fall har gjort starkast avtryck som.
Jaha, inte när jag var assisterande 2007.
Inte så mycket assisterande 2007, men ganska mycket som sportchef för ganska kloka värvningar. Bangoras till exempel. Mm. Bidragande till att rädda den katastrofsäsongen 2010 som var stökig, till att också påbörjan på det som blev en ganska vacker resa. Från 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Det är ju det, det är ett lag som har gått... Vi har ju legat bra sedan dess. Liksom. Mm. Nu som klubbdirektör blir man ju då nyfiken. Vi pratar ju om din roll som... Vad den betyder ifrån till styrelsen. Mm. Du är ju liksom både vd... Vad ska man säga? Du är både vd och...
Ja, föreningschef.
Föreningschef. Chef. Mm. Men i relation till den sportsliga ledningen, hur ser din roll ut där? Då är du, jag tycker det blir extra intressant med tanke på att du har varit en framgångsrik sportchef tidigare. Ska du in och... Ja. Alltså du har ju Björn Westerström nu där.
Ja, det är helt riktigt. Jag har ju fått den frågan mer än en gång och det är ju ganska naturligt utifrån att många i Sverige ser mig som sportchef med all rätt så. Men jag var väldigt tydlig med att det är Björn som är sportchef och det är han som är ytterst ansvarig för sportens verksamhet. Så att jag kan nog inte påstå att jag är djupare där än inom något annat område inom AIK. Det kanske är till och med så att jag är mer i de andra områdena just nu för att de är delvis nya för mig. Så att jag behöver mer skaffa mig en bild inom de områdena än vad jag behöver göra inom sporten som jag har en del erfarenhet av sen tidigare.
Mm, men hur tänker du kring den gränsdragningen? Finns det någon... Finns det någonting? Du måste ju ändå hantera det på något sätt, den gränsdragningen mot den sportsledningen där du, man kan tänka sig att du har ganska starka åsikter sportsligt.
Ja, ganska starka åsikter. Det är inte så att jag pekar på hur Rickard ska spela eller hur Tobbe lägger upp sin scouting eller vad Björn gör av sina dagar på det sättet. Men det är klart att de gånger vi kommer in i transferperioder så är det viktigt att man håller sig till den idén man har som klubb. Och det är oavsett om jag är klubbdirektör eller någon annan. Men det är klart att jag har jobbat som sportchef under direktörer, presidenter och vd:ar som inte har haft sporterfarenhet utan som kommer från den andra sidan, mer näringslivssidan. Och det finns en del utmaningar i det att man inte riktigt kan få den förståelsen som man önskar som sportchef alla gånger kring svåra beslut och stora beslut som också kräver en del insats. Så det, förhoppningsvis så underlättar väl det för sporten mer än att det blir effekten, att det underlättar mer för dem än att jag kommer att gå in och röra om i deras verksamhet.
Mm. Du är inte rädd själv att du kommer gå in och peta i Björns arbetsområden eller så? Eller att du behöver dra upp en egen gräns för dig själv?
Nej, det är jag inte.
Nej. En annan intressant sak som jag tänker på, August, det är att liksom Björn, ni har jobbat ihop väldigt tajt. Ni använder ofta mycket samma språkbruk också, så här, stort tack. Så,
det var ju Stare, sa
du. Ja, men han också, alla tre, och Rickard. Men framförallt kanske Stare, du och Björn. Har ju, och Andreas Alm var ju väldigt tajta och hade kanske samma, uppfattade utifrån i alla fall, att ni kom väldigt bra överens. Finns det någon risk i att det blir group thinking, att ni för lika, tänker för lika, eller hur bygger man in att man får in andra perspektiv?
Nej, men jag förstår vad du menar och det är en bra fråga, för att jag tror att det är precis tvärtom. Vi är ganska olika som personligheter allihopa utav oss som du nämner. Däremot har vi liksom en grundläggande kemi sinsemellan som gör att vi kan vara ganska kritiska och hårda och tuffa mot varandra utan att det för den saken skull blir kaos och man ber någon dra någon annanstans och sådär. Och vi införde redan 2010 liksom ett arbetssätt där vi sa att vi ska vara kritiskt granskande mot varandra hela tiden, varje dag i vardagen. Och det för mig är ett, ett sunt klimat om man strävar efter utveckling. Att hela tiden kunna ifrågasätta varför gör vi det här. Ger det här effekt utifrån den tiden vi lägger ner på det eller de pengarna vi lägger ner på det? Eller behöver vi göra något annat för de här pengarna och den här tiden? Och jag tror att det är sunt att vara ifrågasättande i den typen av verksamhet som vi jobbar i. Men det är också ett ganska jobbigt sätt att jobba. Och har du inte kemin då gnisslar det rätt snabbt, tror jag, i relationerna. Så att det har nog varit mer en styrka än att vi är likatänkande eller groupthinking på det sättet. Det är en ganska liten risk utifrån att vi är väldigt olika.
Mm.
Som person, men om man tänker liksom rent så fotbollsmässigt då? Skulle du säga att ni... Det är lite så här bred fråga, men skulle du säga att ni ser på fotboll liksom ganska lika?
Ja, men det är också nyanser i det. Man kan konstatera att Björn och jag har haft en ganska lika syn på spelare. När vi jobbade ihop förra gången så scoutade Björn i större utsträckning än vad jag gjorde. Men jag var alltid med liksom på slutbesiktningen. Och oftast så var vi överens. Därmed är det inte sagt att vi var överens om exakt att vi såg samma sak. Men vi var överens om beslutet att ta spelaren eller att inte ta spelaren. Men det fanns också tillfällen där vi inte var helt överens. Men ändå fann en lösning som vi trodde skulle vara bra för AIK.
Mm. Men ska vi lite så här, din personliga målbild, för som Martin är inne på, så tror jag att de flesta ser dig som en sportchef. Och det är väl det du har arbetat som utomlands nu också. Vad har du för personlig målbild med den här sessionen inom AIK? För din egen del då, tänker jag.
Som klubbdirektör då?
Som klubbdirektör inom AIK.
Ja, jag har ingen personlig målbild på det sättet. Jag har egentligen aldrig haft det i min karriär. Däremot har jag en målbild med AIK. Vad jag vill att AIK ska uträtta under den här perioden som är framför oss. Och det handlar ju väldigt mycket om att hitta ett sätt att lyfta. Det är klart att alla som hamnar in i AIK och kommer in i en ny roll vill säga att klubben ska bli bättre. Men för mig handlar det väldigt mycket om att AIK har en historia nu av att ha den ytterst ansvariga tjänstemannen som inte är hämtad från sporten. Utan det har ofta varit någon som kommer från näringslivet eller upplevelseindustri eller vad det nu har varit, eller ekonomisidan och sådär. Nu är det första gången, oaktat att det är just jag då den här gången, så hade jag, oavsett om det hade blivit jag eller någon annan, så hade jag önskat att AIK tog klivet till att anställa någon med lite mer sportslig bakgrund.
Just det, du är vd med en sportslig kompetens.
Ja, för att i min värld så är det fortfarande så att vi är en fotbollsklubb. Det är liksom
i din värld, ja, det är det i min värld också.
Ja, fast jag är inte säker på att det har varit det i allas värld.
Är det så?
Ja. Utan vi är i första hand en fotbollsklubb, och sen är en del av verksamheten bedrivs i börsformat och en annan del i föreningsformat. Men vi är först och främst en fotbollsklubb.
Vad betyder det rent konkret så att, när du säger så? Vad betyder det? Finns det något exempel där du tycker att det inte har behandlats som just en fotbollsklubb? Eller vad skiljelinjerna, så att säga?
Det har fattats beslut historiskt under min tid när jag var här förra gången, där man kanske mer pratade om det utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Och det är klart att det gör vi ju fortfarande, fast vi kanske tittar mer på hur vi ska nå en affärsmässig effekt av en sportsligt resultat eller en sportslig satsning. Så att det blir det där, man får liksom väga för- och nackdelar och vad som är viktigast och vad man sätter först och så vidare. Och för mig är sporten först i en fotbollsklubb, oavsett om det är här i dam- eller ungdomsverksamheten. Sen fattar ju vem som helst att man måste ha ekonomi för att kunna lyfta. Och den kan man ju ta fram på olika sätt. Och man kan såklart utveckla marknadssidan och sponsordelen, och man utvecklar matchday och liksom det som händer kring våra arrangemang och så vidare. Men det finns egentligen två sätt att ta in friska, stora pengar till fotbollsklubbar, och det är transfers och det är Europaspel. Och det behöver man ha som en central punkt, tror jag, när man bygger en verksamhet.
Och får jag bara fråga, hur ser du då på driften som skulle kunna vara det tredje benet där? Att faktiskt göra det lönsamt att spela fotboll för att folk går och...
Ja,
på fotboll och alltså köper popcorn och...
Ja, precis. Driften är ju det som de flesta klubbar brottas med i Skandinavien, om liksom hur man ska få de intäkterna du kan kalkulera med på förhand att täcka de kostnader de har i sportdelen, såklart. Men om du lyfter det från mer än ett år och kanske tittar mer över en treårsperiod, så har du ofta en balans i driften, utifrån att då har du gjort spelaraffärer också. och vilket är en stor del av vår verksamhet. Exkluderar du spelaraffärer, det är ungefär som att du i en annan bransch ska exkludera en del av intäkten och säga att den här delen ska gå i balans under en ettårsperiod. Och så driver man sällan företag. Så att vi behöver nog liksom titta på vad som passar våran bransch bäst. Mm. Och där tror jag att ett år är ett jäkligt kort perspektiv. Gör man en sportslig satsning ett år, ja, då kan det visa på ett stort minusresultat. Men då har det troligtvis, som i AIKs fall nu, föregåtts av en stor spelaraffär eller av flera lyckade spelaraffärer. Eller så tror man att man kommer att ha lyckade spelaraffärer i framtiden, inom kort.
Men många menar ju också att, så här, att nu säger jag inte att det är det du menar, men att bara förlita sig på liksom spelarförsäljningar kan ju också vara, det kan ju vara en chansning. Liksom.
Och det säger jag inte. Nej. Absolut inte. Utan jag säger att det är en del av det. Men att bara förlita sig på spelarförsäljningar, det tror jag är väldigt få klubbar som törs göra idag, för att alla vet att nästa match så kan du dra inre ledbandet i knät eller bakre korsbandet i det andra knät, och så är det ingen försäljning sen.
Nej. Men om man tittar på det, för så här, det har ju varit en liksom konstant diskussion inom AIK att man inte tycker att vi får ut så mycket pengar på marknaden som vi borde, att vi har ett väldigt starkt varumärke men vi kanske inte riktigt når den fulla potentialen. Liksom.
Vad ser du? Konkreta, vi har ju typ det starkaste varumärket efter, precis, IKEA i Sverige bland alla varumärken.
Ja.
Hur man kapitaliserar på det.
Precis.
Ja, nu har inte det så stor betydelse om Dortmund vill köpa en av våra spelare. De är inte så intresserade av vårt varumärke, utan de tittar mer på kvaliteten på ligan och kvaliteten på spelaren och vad de bedömer potentialen är i spelaren. Men jag vet att diskussionerna, de går i Danmark också, att man inte har fått tillräckligt bra betalt för spelare. Men det handlar också om, precis det jag sa, men det handlar också om en historik av hur spelare har lyckats utomlands från Sverige under sista tiden.
Men jag tror att August menar, hur kan man krama mer ur världen, alltså Sveriges då efter IKEA populära, mest kända varumärke, kan man inte liksom dra in mer pengar? Inte spela försäljare.
Inte utan... spela, precis.
Ja, du menar marknadssidan?
Precis.
Jo, men det är ju någonting vi jobbar med dagligen inom AIK. Det har man ju gjort historiskt också. Så det är klart att man jobbar på att utveckla den delen. Sen är det ju så att AIKs varumärke, idag ser ju sponsringen ut på ett lite annat sätt. Det handlar inte bara om att synas tillsammans med ett annat varumärke, utan du vill ju få någonting tillbaka. Och där tror jag att vi har en ganska stor del att hämta inom AIK inom CSR-arbetet. Det CSR-arbetet som AIK gör idag har vi inte kapitaliserat så mycket på historiskt, i min känsla. Så att det är ett fokusområde som vi jobbar på nu.
Men vad spännande det du sa, för det innebär liksom lite grann ett skifte i fokus från då det du menar är att man har någon slags liksom näringslivssyn på klubben mot en sportslig. Att du definierar AIK som en fotbollsklubb i första hand.
Ja.
Det är intressant vad det är konkret. Kan man konkretisera det mer, vad det får för betydelse?
I
verksamheten generellt, när man så uppfattar det som ett linjetal, så här, AIK är en fotbollsklubb i första hand, att det är mot, du säger det mot en annan bakgrund, att man skulle kunna säga någonting annat.
Ja, jag är ju av uppfattningen att man gör först och pratar sen. Så att vi får se vad effekten blir av det. Men det är mitt sätt att se på det, att det är så. Sen om det är rätt eller fel, det kommer ju de närmaste åren att visa sig.
Ska vi gå tillbaka lite, August? Du nämnde ju här, Jens, till att du lämnade AIK 2013 och gick utomlands. Först i Kroatien,
ja.
Hajduk Split och sen i Danmark. Ska vi gå tillbaka dit? Jag är lite nyfiken på vad den resan har lärt dig och hur du har utvecklats som både fotbollsperson och människa, så att säga.
Ja, det är ett jäkla stort område, måste jag säga. För att det dels är lite olika erfarenheter mellan Kroatien och Danmark, såklart. Sen, alltså, om man börjar med Kroatien, så åkte jag alltså till ett land där jag inte kunde en bokstav av språket. Jag kände inte någon som bodde i landet på förhand. Och jag förväntades vara chef över en klubb med en fantastisk historia.
Just det, Hajduk Split.
Mm. Så att när jag landade i Split, så är det klart att det var mer än en svettpärla som lackades i pannan över det uppdraget. Men det framförallt lärde mig, om jag ska försöka sammanfatta det, så är att Man kan nå framgång på väldigt olika sätt. De jobbar på ett helt...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På ett annat sätt än vad vi gör i Sverige inom de flesta områden. Men det fungerar också. I det landet, i den kulturen och i den klubben, med den klubbens kultur. Och det har jag fått en extrem respekt för. Att det är kulturskillnader mellan länder och det är också kulturskillnader mellan klubbar. Vilket gör att varje klubb måste hitta sitt framgångsrecept, tror jag. Så det var väl liksom den stora samlade erfarenheten av de här åren utomlands.
Och vad lärde du dig i Split? Jag såg ju en episk presskonferens. Har du sett den, August?
När
vi sitter omgivna av journalister i mitten. Vet du vilken jag tänker på?
Jag tänker på den när jag gav mig på journalisterna.
Ja, precis.
Ja. Ja, det fick jag ju lära mig bland annat. Jag fick frågan om det var liksom någonting som jag hade planerat för att göra. Och det var det inte alls, utan situationen krävde det där och då. Utifrån att journalisterna gav sig på våran dåvarande tränare Igor Tudor på ett sätt som jag inte tyckte var okej. Och han hade ansvar för laget och skulle strax gå in i tävlingssäsong. Och jag försökte ta lite av det fokuset på mig istället och ge honom lugn och ro och samtidigt så där, sätta ner foten lite grann för att de åt sig in i verksamheten.
Mm. Kan du ge några fler så här konkreta exempel på liksom stora kulturskillnader? För att jag tror att svenskar har nog ganska dålig koll på liksom kroatisk fotboll.
Ja, men alltså en stor kulturskillnad är ju ledarskapet och hierarkin. Mm. Alltså tittar du i forna Jugoslavien så är hierarkin extremt tydlig, vilket innebar att skulle jag gå och äta lunch med några övriga på kontoret, så lunchrestaurangen låg i samma arena, då när de kom fram till dörren så öppnade de dörren och sen förväntade de sig att jag skulle gå igenom dörren först. Mm. Så fick de följa på efter, och det där var ju jävligt ovant som svensk. Jag fick heller inte hämta kaffet själv på kontoret, utan jag var tvungen att be min sekreterare hämta kaffet. Och det är man ju inte riktigt bekväm med som svensk, i alla fall inte jag. Samtidigt så fick jag inse med tiden att det där är deras kultur och det är jag som är i deras land. Så att jag fick anpassa mig efter det och liksom, ja, rätta in mig i ledet, fast jag skulle stå först i ledet då. Mm.
Och kul, blir det en sån här motsatt reaktion också så när du kommer till AIK att du...
Ja, nu förväntar jag mig att de andra öppnar dörren. Nej, och det är så. Och samtidigt i Sverige har vi kanske ett generellt ledarskap där man stämmer av med omgivningen och frågar de andra vad de tycker och så innan man fattar stora beslut. Det första som drabbade mig när jag kom ner till Split var att jag kom ner en fredag och de låste in mig på ett bättre hotell utanför Split över helgen och vi skulle ha presskonferens på måndagen. På lördagen kom presidenten ut och la fram ett papper framför mig med spelartruppen på. Så sa han, 3 spelare måste bort. Vilka vill du ta bort? Jag har fortfarande inte träffat varken spelare eller tränare annat än när jag var ner och besökte klubben. Som tur var så hade jag ju förberett mig och läst på och liksom tittat på spelare på video och så vidare. Så jag frågade efter 3 namn som jag inte riktigt kände igen på listan. Och han konstaterade att de här spelarna har varit utlånade under sista tiden. Och jag kunde utläsa att de hade haft en inte spikrak utvecklingskurva. Så sa han, bra, då tar vi bort de där 3, sa jag. Så jag sparkade i princip 3 spelare som jag aldrig har sett spela fotboll live någonsin. Men förstod ju i efterhand att det var ju test från presidentens sida om jag skulle liksom ta beslutet eller våga ta det beslutet eller inte. För börjar du fråga de andra där vad de tycker och så här, då är det ett svaghetstecken i deras kultur i större utsträckning än vad det är i Sverige.
Mm. Valde du rätt spelare då? Det var ingen som liksom spelade?
Ja, det är ingen som jag har sett på tv efter det i alla fall med de namnen. Så att förhoppningsvis så valde jag rätt. Nej, och det är ju hemskt egentligen. Men jag vet inte hur aktuella de var från början heller.
Vad har du liksom lärt dig av den typen av uppdrag? Finns det någonting positivt som du tar med dig och som du har med dig?
Ja, men jag tror att jag har blivit extremt mycket mer tryggare i mig själv som person. Utifrån att jag var själv i ett land som är ganska hårt, tufft och ibland stökigt också. Och hamnade i situationer som jag på förhand omöjligen kunde förutse. Och fick på något sätt lära mig att hantera det och fixa läget. Som sagt, och det var verkligen situationer som jag på förhand aldrig hade kunnat föreställa mig.
Man kan ju tänka sig det, bara titta på hur det såg ut inför VM här när det var ganska starka konflikter inom kroatisk fotboll.
Men det är väl fortfarande också liksom, att med liksom, Dinamo Zagreb uppe i huvudstaden, med Mamić som liksom, sägs styra i princip hela kroatisk fotboll. Liksom, hur fick du se när du liksom, tydliga, konkreta liksom bevis på det, eller kände du av det att det var svårt att liksom agera som andra klubb som man väl ändå får säga att Hajduk är i Kroatien?
Jo, men det är man ju resultatmässigt. Tittar du supportermässigt och liksom den klubben som är utsatt för mest kärlek så är Hajduk nummer ett utan tvekan. Dinamo Zagrebs egna supportrar går ju inte ens på hemmamatcherna i någon form av protest mot Stravko. Så att, jo, men det fick jag känna på flera sätt, men det var lärorikt.
Om vi flyttar lite mer norrut upp till Danmark och Aarhus, kan du berätta lite om den tiden?
Ja, det blev ju för mig en sådär att lite som att komma hem då, att åtminstone liksom komma in i Skandinavien och en kultur som på förhand kändes väldigt lik den svenska, vilket den också är i jämförelse med Kroatien. Men det finns skillnader i Danmark också om man jämför Danmark och Sverige. Och återigen så hamnade jag på en plats där jag inte kände någon på förhand. Jag hade inte haft någon relation med någon i klubben sen tidigare eller i staden heller. Så att det blev som att börja om på nytt igen. Och även där så, jag tror jag var där på tre intervjutillfällen innan jag fick uppdraget erbjudit mig. Och tackade jag. Så att det blev till att börja om igen. Och då hade jag ju såklart en jäkla erfarenhet med mig från Kroatien.
Men vad finns det för skillnader? Liksom, jag inbillar mig att det är kanske lite mer likt ändå Europa och kontinenten i Danmark. Att det kanske är lite tuffare klimat sådär. Är det någonting som stämmer eller är det bara en?
Ja, både och. Tittar du i samhället generellt så är de väldigt avslappnade och lättillgängliga och sociala. Inom fotbollen så kan de ibland vara lite snobbiga och lite svåra och inte speciellt nöjda över att det kom en svensk in och tog sportchefsjobbet i en av de större klubbarna. Ja, min egen klubb var ju förhoppningsvis glad över det, men
det får man anta.
De andra sportcheferna i Danmark och några av de andra klubbarna var inte så speciellt imponerade av att svensk kom dit. De anser sig vara betydligt bättre än Sverige rent generellt som fotbollsland. Ja, definitivt.
Säger August.
Spännande. Dansk jävlar. Är vi nöjda med historien eller ska vi...
Ja, om det inte är så att du lärde dig någonting i Danmark då, motsvarande, som du tar med dig ytterligare i din liksom samling av erfarenheter som du kommer att använda i AIK.
Ja, alltså det är ju såklart i någon form av ledarskapsperspektiv. Och återigen så hamnar du i situationer som du inte har varit med om tidigare och till viss del språkproblematik och sådana saker. Men det är svårt att peka ut någonting. Man bedriver ju fotboll på... Alltså fotbollsverksamheten skiljer sig också, om man säger, i Sverige, Kroatien och Danmark. Kroaterna är extremt noga med sin taktiska träning från 6-7 års ålder. Vilket vi kanske inte är i Sverige.
Kan du ge något exempel på hur den taktiska träningen ser ut?
Alltså, Hajduk Split har ju en ungdomsverksamhet som är Europakänd. Och som fortfarande ligger, tror jag, topp 3 i att producera unga spelare till de 5 bästa ligorna. Och när de bedriver sin verksamhet för 7-åringar. När vi gör det i Sverige så är det ofta 1-2 spelare, 1 boll och så berättar man hur bollens väg ska gå mellan de här spelarna och så vidare. Men i Kroatien så börjar man redan vid 7 års ålder och liksom utifrån om jag spelar in bollen på din högerfot så ska du vända dig om och sätta ut bollen på den spelaren i vit väst som springer där borta. Men spelar jag in bollen på din vänsterfot så ska du skydda bollen för då har du en motståndare i ryggen. och spelar in en boll i bröstet på dig, så ska du vända med den och sätta ut den till höger. Och då får du välja om du ska spela på en gul spelare eller en vit spelare. Så att de tvingas till beslut och taktiska dispositioner i 7-års ålder.
Det är ju jättespännande med tanke på att du just har den rollen du har nu i AIK. För jag tänker, så som du beskrev också i början, att det är AIK fotboll som möter olika motståndare. Allt ifrån AIK pojkar 07 där min son spelar till representationslaget på nationalarenan. Har du en sån... Det där vore ju spännande. Ser du en sån vision även för AIK att slipa på den typen av taktiskt spel redan i ungdomsfotbollen?
Ja, jag kommer inte att göra det, kan jag säga på en gång. Men,
nej, alltså, men du är ju klubbdirektör. Men det här är ju precis det du, tänker jag, kommer att också jobba med. De långsiktiga visionerna för föreningen.
Det är klart att jag pratar med dem som ansvarar för de olika områdena med det här. Men också när jag lämnade Kroatien, så jag har varit tillbaka. Jag har jättegod relation fortfarande med klubben och varit tillbaka dit flera gånger. Och vet du, av de tillfällena så hade jag bland annat Nebojsa, Tob Ackerman och Peter Wemberg med mig. Så att resan var egentligen ett studiebesök för AIK som jag arrangerade och åkte med på. Det var ganska kort efter jag hade lämnat.
Mm.
Så att AIK har varit där nere och tittat och följt både ungdomsakademin och A-lagsverksamheten.
Så det där sättet att tänka på är någonting man skulle kunna tänka sig se i AIK?
Absolut, framöver. Absolut.
Vad spännande. Vad tänker du om det, August? Jag blir lite så här, jag kittlar lite.
Ja, men och det känns som att så här, ungdomsfotbollen och eller det här med att liksom ha en röd tråd, en filosofisk röd tråd genom hela verksamheten är någonting som blir mer och mer vanligt och även någonting som diskuteras mellan oss supportrar. Jag vet att liksom många har varit kritiska till kanske AIKs ungdomsfotboll de senaste åren och så där. Det har funnits en diskussion liksom, hur tidigt ska man satsa, hela den biten liksom, som än idag diskuteras. Vad tänker du kring det liksom?
Nej, alltså min bild, jag är ju inte insatt i detalj i hela ungdomsverksamheten ännu, utan Nej. Det är ju en av de verksamheter som jag kanske dyker in i större utsträckning än vad jag behöver göra i A-laget här då till exempel. Men jag bedömer att vi gör otroligt mycket bra saker. Jag tycker, alltså, jag har också hört att det har funnits mycket diskussioner kring ungdomsverksamheten. Jag är inte helt överens om varför och vad den går ut på. Men jag skulle nog vilja säga att vi ligger väldigt långt fram inom vår ungdomsakademi inom AIK.
Mm. För det som är intressant med just ungdomsakademi och när man ska utvärdera liksom en klubb, det är ju att de beslut som fattas nu, de kommer man ju se om 5 år. AIK har ju varit överlägset som akademi, lag, sportsligt nu. Och det beror kanske på beslut som fattades för några år sedan.
Mm.
Så det som fattas nu, det kommer ju vara helt avgörande för hur pass bra vi är i framtiden. Ja,
i större utsträckning på ungdom, men det är generellt inom fotboll. Det ska man ha stor respekt för, tror jag. Att det tar tid innan man får en effekt av de strategiska beslut man fattar eller ändrar på i verksamhet. Det tar ett tag innan man ser effekten av den typen av beslut. Och framförallt inom ungdom, som du säger, för att det är ungdomar och flyttar man en akademiålder så kommer det dröja några år innan man ser utväxlingen av det givetvis. Mm. Jag tror att det viktiga är att man står fast vid det man har bestämt sig för och att man är övertygad om att man gör rätt. Och så får man stå för det.
Mm. Även om Titanic sen sjunker så måste man stå för det.
Ja, sjunker ungdomsverksamheten?
Nej, det tror jag inte.
Jag tror inte heller det.
Men nu är vi inne på det här med framtiden då. Det vore spännande att höra vad Jens T. Andersson ser som vision för AIK fotboll. På några års sikt. Vad för mål klubben bör ha?
Ja, det är ett arbete som vi håller på med just nu. Så att jag är lite försiktig med att föregå det. För att vi sitter faktiskt och jobbar med det nu inom både styrelser och ledning. Att ta fram en strategi och en vision för AIK fotboll som ska fungera som någon form av karta för oss i vår verksamhet och som också blir ett sätt för oss att luta oss emot när vi fattar beslut. Och den strategin och långsiktiga ambitioner som vi landar i ska vara vägledande i vår vardag och de beslut vi fattar. Så att, jag tror att alla är överens om att det ska vara positiv utvecklingen. Sen exakt vad vi sätter för konkreta långsiktiga ambitioner med det hoppas jag få återkomma och berätta om.
Mm, ni har inte satt några sådana?
Nej, vi är inte där än, men arbetet är påstartat.
Finns det någon idé om en deadline för när man ska ha den typen av mål formulerat för sig?
Jag skulle nog tro att vi är i början på 2019 när vi har satt det. Och det där,
så i början på nästa år då?
Ja, det skulle man också kunna säga. Mm. Och det där tror jag är någonting som är extremt viktigt för fotbollsklubbar och verksamheter generellt. Att man stakar ut den vägen och dit man vill nå. Och att man också, och det är många fotbollsklubbar som har gjort. Det är många som säger att vi ska vara det och vi ska vara det. Men väldigt få pratar om hur man ska komma dit. Och för oss, i den processen vi är nu, så ska vi först konkretisera vart vi vill. Och sen ska vi liksom bena ner oss i, okej, och hur tar vi oss dit då i våran fotbollsklubb? Vad behöver vi göra i vardagen varje dag, måndag till fredag eller måndag till söndag, för att liksom närma oss det? Och jag tror att det är extremt viktigt, för att annars blir det lite ad hoc, och så blir det en satsning ett år och så blir det ingenting nästa år, och sen tredje året blir något annat. Och då spretar verksamheten, och då spretar också medlen som man satsar i verksamheten. Mm. Så att vi behöver samlas kring någonting i AIK fotboll som ska gälla över tid, och det arbetet är påstartat.
Mm. Och som slutpunkt då, eller som startpunkt för att kunna se någonting konkret, så i början av 2019.
Ja.
Kommer ett sånt måldokument eller vad man ska kalla det?
Det skulle man kunna kalla.
Och då är det du, styrelsen, eller hur ser du, vilka är det som ligger bakom?
Ja, men styrelsen ytterst givetvis som är beslutsfattande. Sen är det ju vi tjänstemän som kanske i större utsträckning jobbar fram underlag för styrelsen att fatta beslut kring. Och framförallt så är det vi som ska implementera det i vår dagliga verksamhet. Och den ska slå igenom inom alla områden inom AIK fotboll.
Men tittar man på AIK i år, och så kan man ju, på tal om liksom utkristallisera och sådär, så kan man ju verkligen säga att rent sportsligt har vi ju verkligen gjort en satsning inför i år, rent ekonomiskt. Du har pratat om det här i tidigare intervjuer också. Vad ser du liksom för, ser du någon risk i att AIK har tagit så pass, liksom, satsat så pass stort ekonomiskt i spelartruppen då, tänker jag?
Ja, nu har man gjort en satsning utifrån att man hade möjlighet att göra det, ska man komma ihåg. Och det tycker jag man glömmer ofta i media, att man pratar om att man gör satsningar. Men det finns ju en anledning till att man har gjort satsningen. Den här satsningen hade vi inte gjort 2010 eller 2011 utifrån hur ekonomin såg ut då. Utan nu har man ju tagit beslut om att göra en satsning när man har möjlighet att göra den. Sen är det ju så att vi lever ju i en högriskbransch. Mm. Det är inte så att du kan inte safea dig igenom en fotbollsklubbs framtid om du vill att den ska gå i positiv riktning. Utan du kommer behöva ta risker, och du kommer att behöva ta strategiska beslut för att nå dit. Och nu har man tagit ett beslut om att göra en satsning, och då hoppas man att den går vägen. Men det finns ju som sagt inga garantier.
Nej. För att jag vet, Martin Åslund pratar mycket om det, att så här, en fotbollsklubb ska inte liksom lägga pengar på hög. Jag vet att du har liksom varit inne i de termerna också, att så här, pengarna ska återinvesteras i sporten. För att det är liksom det som är grundfundamentet i en idrottsförening.
Absolut, och det kan man göra på olika sätt. Framförallt ska man återinvestera det klokt, i min uppfattning. Och det kan vara att man återinvesterar en del långsiktigt i ungdomsakademi till exempel. Det kan vara att man återinvesterar i träningsanläggning som kommer sporten till gagn över tid. Men återigen, Martin, det kommer man att se efter ett x antal år. Eller man kan välja att göra det genom att satsa på spelartruppen här och nu. Men det kan också innebära att du satsar på spelare som är långsiktiga potential, med långsiktig potential, eller spelare likt Sebastian Larsson som kanske kommer med en färdig kompetens som ger en effekt här och nu. Mm. Så att du kan satsa de där pengarna eller återinvestera de där pengarna i sporten, men du kan göra det på väldigt många olika sätt.
Jag är Nils-Erik Johansson, kompromisslös. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK.
Spännande, du nämnde ju arenan nu och träningsanläggning. Det är ju två stora frågor som jag har antecknat i mina papper inför den här intervjun.
Mm. Ja, jag nämnde inte arenan, men träningsanläggningen nämnde.
Nej, men,
jag,
men vi kommer precis,
in. Ja, du var inne i övergång där.
Ja, precis.
Sabbade jag den nu, eller?
Nej då, inte alls. Träningsanläggning är ju övergången. Arenan ligger ju också i framtiden, så att säga.
Yes.
Så vi börjar med träningsanläggning.
Mm.
Det var ju, tycker jag, väldigt intressant. För att ett tag så kommunicerades ju ut, bland annat från dig direkt, att träningsanläggning, vi skulle få en ny träningsanläggning i anslutning till nationalarenan. Att det var som liksom en del av den överenskommelse som hade gjorts, och att det skulle bli av. Sen kom ett nytt besked lite senare. Och sen vet jag fortfarande inte riktigt vad är det som gäller med den där träningsanläggningen.
Vad var det nya beskedet som kom då?
Att man diskuterade träningsanläggning och igen på nytt, fast jag uppfattade det som att det var redan beslutat.
Okej, ja.
Kan inte du det bara klargöra?
Jag ska klargöra så mycket jag kan och ha möjlighet att berätta. Det är riktigt att det hänger ihop med det arenaavtal som skrevs 2011-2012, någonting i den stilen. Där finns det en viss del medel till AIK fotboll för att bygga en träningsanläggning.
Alltså ekonomiska medel?
Ja. Mm. Och sen har arbetet, tror jag, gått i olika tempo under de där åren. För att det, man kan tycka att det känns jävligt enkelt att bygga en träningsanläggning, men det handlar väldigt mycket om platsanvisningen. Vart ska den ligga någonstans? Hur stor ska man bygga den? Ska man bygga den utifrån de medel man har sen arenaupphandlingen? Eller ska man skjuta till egna medel och bygga den större än vad man har täckning för? Vilka ska innefattas av träningsanläggningen? Är det bara A-herr eller är det dam? Är det ungdom? Är det kontoret? Okej, och så kanske man landar i att nej, men vi gör en lagom satsning. Vi börjar med att bygga den för A-laget herr till exempel. Då vill du helst bygga den på en markbit där du kan växa med tiden. Så att den där typen av beslut blir ganska omfattande. Och när man ska ta ett sånt beslut så behöver man ha respekt för att det ska vara i AIK över många år framöver. Så att det kan jag väl i alla fall säga att vi har haft en hel del utmaningar om platsen. Det är kanske den största utmaningen. Därför står ingen träningsanläggning där idag.
Nej, så att det som var, när det kommunicerades ut att det var klart vi hade, då var det att det finns ekonomiska medel avsatta efter att vi skrev på kontrakt att vi ska spela på nationalarenan för att skapa, men ingen mark och ingen angivelse för
var. Vi var faktiskt, jag var in och jobbade lite grann med den där frågan efter att jag lämnade AIK som sportchef. Och
ja,
då var
som konsult.
Ja, precis. Mm. Och då hade vi en markanvisning som vi var väldigt nära att gå i mål med i Solna stad. Nu gjorde vi inte det i slutändan. Och det var inte så länge sedan som det spåret liksom sprack.
Okej, av ekonomiska skäl eller av vilka?
Jag kan faktiskt inte svara på av vilka skäl det sprack, för att då var inte jag kvar i AIK. Så att jag vet inte varför det blev som det blev på det området. Men det blev i alla fall ingen träningsanläggning till AIK.
Okej. Vilken plats var det?
Ja, det vet jag inte om jag får avslöja riktigt för Solna stad. Jag är inte säker på att de blir helt nöjda med det i sådana fall.
Okej. Men så det är liksom, det är ändå vision.
Det var norr om Solna centrum.
Norr om Solna
centrum. Vad hade man då, August? Norr om Solna centrum?
Uppsala.
Ja, precis.
Norr om Solna centrum.
Det har väl det som har pratats både liksom, om arena och träning är väl liksom att så här, bort mot Järvafältet och sådär.
Där finns det ganska stora grönområden. Man precis. Skulle kunna göra både arenor. Och...
Exakt. Men så Karlberg är liksom, hur ser alternativet ut där? Finns det någon liksom möjlighet eller förhoppning att kanske vara kvar på Karlberg och bygga ut det? Eller hur ser liksom...
Ja, men det som jag sa i någon intervju häromdagen, att det är inte så att vi sitter i sjön nu, om man tittar från A-lagets herrperspektiv. Vi har Karlberg. Det är klart att man önskar alltid större omklädningsrum och ett bättre gym och lite större kök och så vidare. Men det är fullt funktionellt och vi har kanske Stockholms bästa fotbollsplan ligger där. Som förvisso är på arrende. Mm. Vilket gör att det är liksom inga långsiktigt säkra lösningar för AIK fotboll. För att när några andra sitter här om 10 år så vill man fortfarande att sportens kanske viktigaste verksamhet i AIK fotboll har liksom säkrat sin verksamhet och därför blir besluten stora. Men vi sitter ganska bra på Karlberg, men det är inte jättelångsiktigt, så kan jag säga.
Men vi äger Karlberg men inte fotbollsplanen?
Fotbollsplanen är på arrende. Vi äger fastigheten.
För den är ju värd en del pengar, tänker jag.
Mm. Nu står dock fastigheten på en arrendemark, så att vi äger inte marken.
Under fastigheten, jag förstår.
Precis.
Mm-hmm. Jag håller ju en tumme för att vi blir kvar på Karlberg.
Ja. Varför det?
Nej, men jag tror jag pratade om det här någon gång förut också. Efter liksom att Råsunda revs och sådär, så det finns någonting med Karlberg som liksom, det känns som att man, Man får komma hem och tillbaka lite i liksom historien på något sätt.
Ja, fast är det inte så att väldigt mycket av det som vi i AIK kallar hem, om det är Karlberg eller om det är Råsunda, bygger väldigt mycket på att det finns en historia kopplad till det.
Så är det ju.
För att Karlberg i sig är ju inte, alltså jag hade ju hellre sett att vi hade haft en större anläggning och vi hade kunnat samla flera lag i AIK på samma plats och så vidare. Dessutom vintertid så sitter spelarna och tränarna och åker minibussar till Skytteholm för att kunna träna från Karlberg. Så att det finns ju nackdelar med det också. Men vi har en förmåga att bli lite kära i det som har varit ett tag.
Det är ju mänskligt.
Ja, absolut. Men, det är också därför jag är tillbaka för tredje gången.
Just det.
Där fick du svar på den frågan.
Men vad kan du säga om träningsanläggning framöver? Vad är liksom din...
Ja, men vi jobbar högprioriterat med frågan, kan jag säga. Både på styrelsenivå och på ledningsnivå i tjänstemän. Jag var tillsammans med Björn på ett möte så sent som i tisdags och diskuterade frågan med olika parter. Så att den ligger högt upp i högen av papper på skrivbordet.
Och hur viktigt är det att det är Solna i din värld?
I min värld så är det viktigaste att det ger så bra sportsliga förutsättningar som möjligt.
Mm. Så det kan lika gärna ligga i Stockholm eller i Sundbyberg?
Ja, man vill ju såklart, en av anledningarna till att det ska vara så bra sportsliga förutsättningar som möjligt är ju att det finns inom närområdet. Men om det är på gränsen till en annan kommun, det spelar inte så stor roll för mig.
Mm. Om vi tar... arena då? För att det är ju en fråga som närmar sig... Det är väl dags att skriva nytt kontrakt snart eller avsluta? Är det inte så, August? Eller hur
ja, vi har väl något halvvägs i alla fall.
Ja, det befintliga avtalet går ut 2022.
Mm. Precis. Och det är ju verkligen också en sån fråga som verkligen engagerar medlemmarna. Och det har ju liksom i princip varje årsmöte liksom påtryckt från medlemmar att man liksom önskar att det ska utvärderas. Och det har funnits en arenagrupp, eller finns...
Mm.
Kanske. Hur ser arbetet ut där?
Ja, det där är ju en fråga som egentligen också sen vi började skriva avtalet om den, liksom det avtalet vi har nu på Friends, så kom det ju ett årsmötesbeslut om att det ska utredas det egna alternativet. Och det där har en fråga för mig som har liksom ni varit med sedan den tiden. Så har den där frågan blossat upp och sen har den gått ner lite i vila och sen har den liksom åkt upp igen på agendan och så har den åkt ner i lite vila igen och sådär. Och det finns ju ett arbete som är gjort och det finns flera personer som har jobbat aktivt med frågan. Man jobbar med den nu också. Det som jag personligen ser som en stor utmaning utan att liksom vara... allt för pessimistisk, det är finansieringsfrågan. För vi kan konstatera att det finns x antal fotbollsarenor idag i Stockholm. Att bygga en helt ny arena idag i Stockholm, så ska du först hitta en mark, en plats som är tillgänglig med den infrastruktur som krävs kring en arena. Och sen ska du också hitta finansiella medel för att bygga en arena.
Mm.
Och det är klart att det är hiskliga summor pengar. Så att hur realistiskt det är inom en närtid, det vet jag faktiskt inte.
Nej.
Skytteholm, kan det vara en... Skulle det kunna vara grunden för en ny arena?
Nej, det tror jag inte. För att då ska du hitta en annan plats för de barn... Alltså du flyttar problemet egentligen. För att den platsen är idag vikt för barn- och ungdomsidrott. Så att bygger vi en fotbollsarena där för att spela fotbollsmatcher på, då måste vi hitta nya marker för att ha barn- och ungdomsidrott på.
Det där, man kan ju riva den där nybyggda där gamla Råsunda låg.
Ja,
där kan man bygga bostäderna där.
Ja, riva bostäderna. Ja.
Innan folk har flyttat in. Passa på. Okay.
Det är någon som måste casha ut dem bara.
Ja.
Ja, men det fixar Martin. Ska se hans lönekuvert. Ska vi liksom prata om framtiden nu den här säsongen bara? Vi har 6 matcher kvar.
Mm.
På 2018 och det ser ju onekligen väldigt bra ut. Vad säger du? Kanske främst här utifrån, för jag antar att du ändå har följt AIK även innan du hoppade på det här jobbet. Liksom. Vad tycker du AIK har gjort rätt 2018?
Det man har gjort rätt, eller det man kan konstatera idag, är att vi faktiskt har löst en knut som vi har diskuterat i AIK sportsligt sedan 2007. Och det är att vi har i princip tagit full pott mot de lag som ligger längst ner i tabellen. Och det har varit en utmaning för oss i AIK över tid om man tittar historiskt. Vi har ofta spelat bra och vunnit mot topplagen. Men sen har vi tappat de där poängen som till exempel Norrköping här nu gjorde senast mot Sirius på bortaplan. Alltså vi har liksom tappat, jag kommer ihåg plen en gång som hon åkt från Gavlevallen i Gävle med ett kryss liksom, om man känner med Pelle Olsson igen liksom. Sådär. Så det är väl den stora delen om man tittar resultatmässigt, att vi har plockat de poängen. Sen upplever jag både utifrån och sen jag klev in i klubben att vi har en spelstil och vi har ett spelmaterial som känns väldigt, väldigt stabilt. De är trygga och vet vad de ska göra på planen, och de har många av dem varit med förut också och vet hur de ska hantera situationer.
Mm. Och vad är den liksom, för att nu leder vi serien med 8 poäng plus kanske målskillnad som nästan är 9 poäng. Vad är liksom, finns det några farhågor genom att liksom leda så pass stort med så få omgångar kvar? Jag vet, det var kanske var lite innan min tid, men 99 var det väl så att AIK ledde serien väldigt stort ungefär vid samma skede, men tappade i slutet i samband kanske med Champions League-spelet och sådär.
Ja, nej, alltså jag känner inte för att sitta här och måla upp massa farhågor. Och jag tar heller inte ut guldet.
Nej.
Utan samma egentligen det som de gör på Karlberg nu. De är otroligt duktiga just nu, upplever jag, på Karlberg, att få spelare och ledare runt om att fokusera på nästa match. Och jag tyckte Per Karlsson sa det fantastiskt efter matchen nu senast mot Dalkurd, när i någon intervju han sa att nej, men det är klart att jag inte kan stå här och snacka bort att vi har ett bra läge för att vinna Allsvenskan 2018. Så att jag tycker mer vi ska omfamna situationen och hantera den. Och det är ett jäkla sunt sätt att se på det. Och att omfamna och hantera den handlar om att vara fullt fokuserad på matchen på söndag mot Örebro.
Mm.
Och lägga all energi på det och sen släppa allt annat. Liksom.
Och det, vi pratade om det tidigare här, att det som jag har imponerat ganska mycket med både spelarna och hela laget, allting runt omkring, att det som utstrålas runt AIK just nu är ett enormt stort fokus. Och har varit det, både derbyna mot Hammarby när deras spelare och ledning är ute och pratar
vitt
och brett, medan AIK har... stinker fokus.
Mm. Ja, och ödmjukhet faktiskt. Vi som har en historia av att vara störst, bäst och vackrast i alla lägen, vilket vi fortfarande är. Men vi gör det på ett litet annat sätt än vad vi upplever att vi har gjort tidigare. Och vi går inte ut och kastar oss ut i massa mediala liksom boxningsmatcher, utan vi ser till att göra det på planen istället, och så snackar vi efteråt, och det är bra.
Mm. Mm, men det var lite det jag liksom fiskade efter när jag pratade om den här kulturförändringen, för det upplever jag verkligen, inte minst bland spelare men även lite bland oss supportrar också, att så här, den här tidigare så har liksom den här berömda AIK-hybisen kanske bara varit just så, och det har liksom inte funnits någon riktig tanke bakom det. Det kanske snarare har liksom varit dåligt för oss att vi har, som du säger, kastat oss ut i media och slagit oss för bröstet och liksom verkligen tyckt att vi är störst, bäst och vackrast, fast vi kanske inte är bäst i alla fall för tillfället. Men där upplever jag verkligen att vi omfamnar det på ett rimligare och liksom bättre sätt rent sportsligt.
Nej, och det är ju bara, där måste man ju lyfta på hatten för Björn och Rickard och övriga ledare nere på Karlberg, och spelarna, framförallt de mest erfarna spelarna som har varit med förut, som kan behålla lugnet både på planen i matcherna och i liksom vardagen på Karlberg på träningsanläggningen.
Mm. Hur många matcher är det kvar nu, August?
6, va?
6. Det är Örebro på söndag, följt av derby mot Djurgården.
Mm, ett landslagsfotboll däremellan.
Ja, i och för sig.
Väl, ja.
När avgörs det?
Jag antar att det var en fråga till mig och inte till Jens.
Ja, men Jens säger...
Alltså,
jag kommer inte att svara på den.
Det blir inte mot Örebro i alla fall.
Nej, det blir inte mot svar. Örebro, exakt.
Men jag tror att det avgörs.
Berätta.
Jag tror att det avgörs mot Malmö. När vi slår Malmö hemma.
Ja, ska jag berätta när jag tror? Ja. Jag som är lite liksom åt det negativa hållet. Mm. Jag tror att det avgörs uppe i Östersund tyvärr.
Jaha. Mm.
Eller tyvärr. Det blir kul ändå.
Svänger av
men det blir hyfsade lyxproblem. Ja,
exakt, det börjar bli kräsna.
På tal om att inte få hybris och springa förväg.
Exakt. Ja,
när avgörs det, Jens T. Andersson?
Inte mot Örebro.
Nej.
Inte mot Örebro.
Nej.
Men så här, vi behöver liksom inte
och
prata.
Jag ska också tillägga det. Egentligen skit jag i när. Mm. Bara såklart, avgörs givetvis. I positiv bemärkelse.
Ja, precis. Mm.
Men på tal om liksom så här, hur... Nu har vi ett väldigt bra läge den här säsongen som jag varit inne på. Men hur liksom kontinuerligt, för det har ju varit en sak, senast vi vann guld var 09, det är 9 år sedan. Hur blir vi ett lag, kanske likt Malmö då, om vi ska ta i närtid, som vinner kontinuerligt? Hur blir man en sån klubb?
Som vinner mer än varje decennium.
Precis. Ja, nej, men jättebra fråga och intressant tankegång. För jag har haft den i mig ända sedan jag började. Och vi har pratat om den internt också. Och för mig handlar det om att vi har en historia i AIK i modern tid att inte riktigt lyckas följa upp framgångar. Mm. Och nu vill jag vara noga med att jag har inte tagit ut någon framgång på förhand här nu, utan vi väntar och ser. Men hypotetiskt, om vi skulle vinna ett guld, så har vi gjort det förut i AIK. Det vi inte har gjort förut i AIK över modern tid, det är att följa upp det och kapitalisera på det både sportsligt och ekonomiskt och faktiskt dra en fördel av att man har vunnit. Så att det är någonting som vi sitter och jobbar med väldigt mycket nu, och det handlar till stor del om det ni just var inne på med fokus och ödmjukhet och liksom lyfta blicken och våga titta längre än 11 november 2018. Mm. Redan nu. Oavsett om vi vinner SM-guld eller inte, så kan vi konstatera att vi sportsligt gör det väldigt, väldigt bra. Och det vill vi fortsätta bygga vidare på. Jag har en känsla av att tidigare år har man vunnit, och så har den klassiska AIK-hybrisen infunnit sig, och så har man stått med armarna i vädret ända till omgång 7 i Allsvenskan året efter, innan man inser att fan, nu har Allsvenskan startat igen här. Mm. Och det där måste vi bli bättre på, och vi behöver liksom ta hand om och faktiskt, som Per Karlsson säger, omfamna en sån situation om vi nu hamnar i den, och göra den betydligt bättre än vad vi har gjort i AIK tidigare.
En sak som redan nu är en stor skillnad på hur det har sett ut tidigare är ju också att vi har ju behållit vårt lag inför slutspurten, där vi tidigare kanske sålde spelare, vi hade inte råd att säga nej. Mm. Vi kanske hade spelare som inte heller vågade säga nej, medan vi nu har både spelare som vill stanna för att försöka vinna. Och vi har en ekonomi som gör det också möjligt för klubben att säga att vi gör en satsning och försöker
det,
vinna.
Det är nog också viktigt att vi faktiskt
men
har
båda de sakerna, både att Kristoffer Olsson vill stanna och att vi har råd att testa köra allt för guldet. Det som hände 09 var ju att vi sålde av hela centrallinjen. Och sen, det kanske inte är någon bra start på en ny säsong.
Nej, och är det så att man hamnar i det läget, man väljer ju själv när man vill sälja och när man inte vill sälja. Sen måste man givetvis också ta hänsyn till spelare, för att erfarenheten av att tvinga kvar ett gäng spelare har inte varit så där jättepositiv i många klubbar sedan tidigare. Men väljer man att göra det, så behöver man ha en plan för det. Och där återigen, man måste lyfta blicken redan nu, och det har vi gjort, och liksom tittar in och planerar för 2019, SM-guld eller inte, så behöver vi liksom hela tiden förbereda oss på olika scenarios.
Mm. Gör man det alltså konkret även i spelartruppen? För jag antar att liksom Björn och övriga stab ändå liksom känner att okej, förmodligen kanske Kristoffer Olsson till exempel försvinner i vinter, och Alexander Milosevic kontrakt går ut och så vidare. Har man liksom redan nu konkreta namn på som man säger, här har vi kanske en potentiell ersättare?
Ja.
Och hur, liksom, hur tidigt sätter man sådana listor, eller hur fungerar det?
Ja, det är olika. Man jobbar ju ofta med ett skugglag på pappret, där man kanske har 4-5 namn på varje position som är aktuella. Mm. Sen försvinner någon på resans gång på just den positionen, för han hinner bli såld någon annanstans, eller han drar korsbandet, eller någonting annat händer som gör att de inte är aktuella, och då fyller man på med ett annat namn. Så att det är klart att man i sporten idag har alternativ på alla positioner. Sen är det inte säkert att det är just den som står överst på respektive position som blir den man tar i slutändan, beroende på flera faktorer.
Nej, det vittnade ju förra säsongen om starten på den.
Det kan man säga.
Ja, men vad spännande. Det låter som att januari 2019, februari 2019, då ska du sitta här igen i Radio Råsunda.
Jag kommer gärna tillbaka.
Med ett papper, med en konkret vision över framtiden för Svartgul AIK. Låter det som en bra, rimlig förväntan?
Det låter som en rimlig förväntan.
Mm. För det är intressant. Jag nämnde för min lilla grupp av så här, de jag brukar gå med, till exempel, att nu kommer Jens vara här som gäst. Så, vilka frågor vill ni ställa? Typ, vad vill ni höra? Och då sa de, AIK går ju som tåget, vi behöver inte ställa några frågor.
Nej.
Och då tänkte jag just på det, att det är liksom, vi går som tåget nu för beslut vi tog för både länge sedan, men kanske inte så länge sedan heller.
Mm.
Och vi vill ju gå som tåget om 5 år också, vi vill inte ha kört i diket då. Och då är det handlar ju om besluten vi fattar nu.
Ja, helt riktigt. Vi fattade ju beslut inför 2011. Då satte vi en sportslig strategi där man tidigare hade pratat om att liksom varje år skulle man vinna SM-guld i AIK, för det gick inte att säga något annat, för att vi var störst, bäst och vackrast enligt vår egen självbild. Men det vi gjorde inför 2011 på den tiden var att vi sa att vi ska vara topp tre. Och vi ska vara det återkommande. Och är vi topp tre hela tiden så kommer vi att vinna med jämna eller ojämna mellanrum. För att då är du där uppe hela tiden. Och det kan vi konstatera nu efterhand att vi har varit topp tre i princip varje år. Vi har slutat fyra något år. Däremot har vi inte vunnit så ofta som vi kanske trodde när vi satte den strategin. Däremot fick vi spela Europaspel 2012 kort därefter. Men både Europa-gruppspel och SM-gulden behöver komma täta. Det blir liksom nästa steg nu på den sportsliga strategin. Att fortfarande komma topp tre, men vinna eller spela Europa oftare. Och det är klart att det är en utmaning, och det vill alla. Och det kan vilken klubb som helst sitta här och säga. Men frågan är återigen, hur ska vi nå dit då? Mm. Och det är det arbetet som vi, när jag säger att vi tittar på strategidokument och visionsdokument för AIK fotboll, så är det precis det det handlar om.
Kan man också liksom så här känna en stress över att, för att vi har, vare sig vi vill eller inte, ett lag nere i södra Sverige som har betydligt mer pengar på banken än vad vi har. Men vi känner ändå att vi bör hota dem, vilket egentligen rent logiskt inte är logiskt, för att de har så mycket mer pengar än oss. Om man ser liksom ute i Europa, att de som har mest pengar och spenderar mest pengar vinner oftast. Vad tänker man kring det? Att det känns det som att man i AIKs fall måste chansa lite mer för att nå upp till Malmös nivå liksom?
Ja, ska vi nå upp till Malmös nivå ekonomiskt så måste vi spela Europa betydligt mer än vad vi har gjort de sista 10 åren. Så det är ju det enkla svaret. Mm. Jag är inte så där jätteintresserad av Malmö. Det är klart att vi behöver ta hänsyn till att de har en hisklig massa pengar. Men de har ju tryckt in en del av sina pengar i deras arena också. Och de har, tycker jag, hanterat sina pengar på ett ganska sunt sätt ur ett svenskt perspektiv. Vilket gör att de har inte köpt hem extremt mycket spelare, utan de har fortfarande handlat en del spelare i Sverige, vilket gör att pengarna stannar inom svensk fotboll till stor del. Och de är inte på något sätt oslagbara, vilket den här säsongen framförallt då visar. Så att vi behöver nog bara fokusera på att få så jäkla mycket verkningsgrad som vi någonsin kan i AIK, så kommer vi utmana dem på fler än ett sätt, tror jag.
Mm. Bra, fina slutord. Eller känner du att du vill...
Nej, men jag har lite så här avslutande bara kring våran kära producent har skrivit så här, om supportrar, om supporterskap. Mm. Och vi har ju liksom snuddat lite vid liksom det här attitydsförändringen, och det har varit lite återkommande kring alla forum att supportrarna har verkligen bestämt sig, och vi har varit som en enande kraft tillsammans med dem som spelar på planen. Vad har du någonting att säga kring det, kring liksom hur är liksom din idealbild av ett supporterskap? Liksom, vad känner du är viktigt för att stötta laget?
Ja, men jag är inne på precis det du sa. Att det känns som att väldigt många inom AIK nu, både internt och också externt med supportrarna, har liksom slutit upp bakom jakten på Lennart. Och är beredda att liksom, kanske till och med göra lite avkall på sina ideal för att vi tillsammans ska nå dit. Och det tycker jag är jäkligt snyggt. Min andra dag på arbetet som klubbdirektör i AIK fotboll åkte vi tyvärr ut ur Europa League-kvalet mot Nordsjälland. Men jag blev ändå på ett sätt genuint glad efter matchen, när supporterna stod kvar och hyllar laget och liksom så där, vill inte på något sätt stöka till frammarschen i allsvenskan. Och det är klart att när vi börjar få den förståelsen för varandras olika verksamheter och ideal, Då är det väldigt få saker som jag tror kommer att stoppa AIK fotboll, för att det finns en extremt genuin kraft i vår klubb. Tyvärr har vi historiskt lagt lite för mycket av den kraften på att slåss internt. Men när vi kan ägna den fulla kraften åt att slå våra motståndare istället, då tror jag inte det finns någon i Sverige som stoppar oss.
Det låter bra.
Okej, ännu bättre slutord.
Exakt, ja. det där var
sant.
Det var
snabbt. Bra, August.
Härligt, ska vi säga så?
Ska vi säga så? Ska du avsluta då?
Det kan jag väl göra. Bara säga tack till er som har lyssnat, och vi som har gjort programmet. Ja, vi är en hisklig massa människor.
Ja, just nu.
Vi har Andreas där ute.
Vilka inte gjort programmet, undrar man.
Precis. Joakim Fröberg, Jimmy Rydén, Nathalie Bergström, Rasmus Forsberg, Martin Wiklin och sen jag, August Spångberg.
Och så Jens T. Andersson.
Jens T. Andersson.
Stort tack själva.
Stöd AIK. There's a ship lies rigged and ready in the harbor.
tomorrow for old England, she says, far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. There's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.